Vi ska förenas i bön. Kära Herre, lär du oss vad det betyder att kraften fullkomnas i svaghet. Du som förnedrade dig och blev lydig in till döden på korset. Lär oss också att lyda och att uthärda det som inte alltid är så lätt och behagligt. För din skull. För att få den kraft som du vill ge i den svage. Amen. Gud har mycket att ta, hade jag formulerat ämnet. Och det här är en predikan mer än ett föredrag kanske eller bibelstudium. Men jag har ännu ändrat ett ord i den här rubriken. Gud har mera att ta. Ännu mera än mycket. Vi ska så småningom försöka komma underfund med vad som ligger bakom det här. Jag fick den här rubriken när jag lyssnade på en serie inspelade föredrag av Jan Bygstad om fundamentala lutherska lärofrågor. Jag tror att han höll samma serie i Norrköping för en vecka sedan på Lutherdagarna där. Det finns att lyssna på Delks webbplats. Och också i övrigt har, förutom den här rubriken, så har den här undervisningen inspirerat mig att använda ungefär motsvarande bibelord som han gjorde i det föredraget. Under de 3-4 senaste decennierna har en rörelse gripit in i en del karismatiska kyrkor, i synnerhet i pingströrelsen och mera extrema strömningar. Jag tänker på det som kallas framgångsteologin, eller det som de själva hellre talar om, trosrörelsen. De säger att en kristen inte ska behöva nöja sig med lidande, sjukdomar och fattigdom och annat sådant. De säger, du upplever att ditt kristenliv är misslyckat. Det är så torrt, andefattigt och livlöst. Kom till oss. Du kan bli en kraftfull kristen. En segrande kristen. Nöj dig inte med en slentrianmässig kristendom. Det som du har fått i barndopet och de traditioner som det har burit med sig. Gud har mera, mycket mera att ge. De här framgångsteologerna menar att Gud vill låta sin nåd flöda över oss så att vi också i det kroppsliga får njuta av hans välgärningar. Vi ska inte behöva vara fattiga. Vi ska inte behöva dras med sjukdomar. Vi ska få allt vi ber om. Det gäller bara att be i tro. Om vi inte får vad vi ber om är det troligen för att vi inte har bett tillräckligt. Eller att vi inte har bett på rätt sätt. Det här samma gäller också församlingslivet. Vi ska inte sucka över att vi är få. Att vi kanske blir allt färre på våra sammankomster. Nej, Gud vill att vår församling ska växa. Och så ger man olika slags tips och knep för att församlingen ska växa och ha framgång. Att församlingen växer ser man som ett tecken på att anden är med. Framgångsteologerna kan också stödja sig på åtskilliga bibelord om man rycker lös dem från sitt sammanhang. Jesus har visst lovat bönesvar. Han lovar att Gud hör våra böner när vi ber i Jesu namn. Han säger att vi ska få allt det materiella goda om vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet. Allt det materiella som hedningarna också söker. Vad ska vi klä oss med? Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Allt det här ska ni få om ni först söker Guds rike och hans rättfärdighet. Och du kanske säger, nu har han inte lovat allt det här då? Har inte Gud sagt att vi ska bli uppfyllda av hans kraft och att vi ska förmå allting i honom? Ja, Visst måste vi erkänna att vi är rätt dåliga på att tro hans härliga löften. Men ändå finns det saker som måste kritiseras här. Låt oss se på några bibelställen för att bedöma de här påståendena. Vi börjar då med andra Korintherbrevets 12 kapitel. Där berättar Paulus om hur han har fått övermåttan härliga uppenbarelser. Han har blivit uppryckt i tredje himlen. Han har sett sånt som människor inte normalt ska få se. Det här hotar att göra honom högfärdig. Och han säger, sen vi lyssnar till hans berättelse. För att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det är märkligt. Paulus bad 3 gånger. Men han blev inte bönhörd, tycker vi. Var inte Gud mäktig att höra honom och befria honom från hans besvär? Bad han för dåligt? Eller hade han för svag tro? Nej, Gud hörde honom och han gav honom precis det han behövde. Han tog ifrån honom hans egen kraft och visade honom på Kristi kraft. Nu kunde han glädja sig över sin svaghet, över misshandel, över nöd, förföljelser och ångest. För när Gud tog ifrån honom hans egen kraft, då kunde Guds kraft fullkomna honom i hans svaghet. Om vi läser Filipperbrevet 4:13 kan vi nog tänka oss att det fattas åtskilligt i våra liv. Har Gud mera att ge? Där säger Paulus, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ja, nu borde vi få mera. För inte kan vi säga så här. Allt förmår jag. Han gav en sällsynt kraft åt Paulus, kan vi tänka, men åt mig? Vad ger han? Skulle jag kunna säga att jag förmår allt? Nej, det säkert får en och annan av oss erkänna att det fattas en bit. Låt oss se lite mera på bakgrunden till det här. Lite tidigare i samma brev i Filipperbrevets 3 kapitel skriver Paulus. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus har förlorat allt. Ja, i själva verket har han kastat det på avträdet för att han ska vinna Kristus. Du min vän, har du fått mindre än Paulus? Låt oss se efter vad till exempel Efesierbrevet säger. Efesierbrevet 1:3. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hörde du? Paulus skriver, han har välsignat oss med all välsignelse. Där fattas ingenting. Och det var inte bara Paulus som hade fått det. Han har gett det till oss alla. Har Gud mera att ge? Är det så att han har gett oss bara en del av sin välsignelse? Och att han väntar med att ge resten tills vi är mogna? Eller tills vi har förstått hur vi ska be om det på rätt sätt? Kanske han bara har gett oss en liten del av sin ande när vi blev döpta. Men nu väntar han att vi ska be honom att få andens fullhet. Ännu mera välsignelse. Nej, det står så tydligt. Han har välsignat oss med allt. Allt det som han har tänkt ge oss, det har han skänkt oss i Jesus. Då han ropade sitt, det är fullbordat. Då betydde det att allt verkligen var färdigt. Han har dragit streck över hela världens syndaskuld. Han har förlåtit oss alla våra synder. Han har gett oss sin rättfärdighet. Den som vi behöver för att komma in i himlen. Bröllopsdräkten. Du som är döpt i Jesus, du har hela hans fullhet. Du har blivit klädd i hans rättfärdiga dräkt som skylar över alla dina synder. Därför kan vi säga att vi har fått del av samma nåd och välsignelse som Paulus, i fullt mått. Det är det här som Paulus skriver om i Filipperbrevet, som den stora vinsten, som han så gärna har bytt bort all sin egen meritlista för, rent av kastat den på soptippen. Och den vinsten tillhör oss alla lika mycket, som inte stretar för att försöka köpa den med egna gärningar, utan som kastar vår egen förmenta kraft på sophögen för att vinna Kristus och bli funna i honom. Om vi läser lite längre fram i Efesierbrevet 1 ser vi hur Paulus nu ber för sina vänner i Efesus. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Paulus ber om att efesierna ska förstå vilken välsignelse de har. Han ber inte om att Gud ska ge dem nya gåvor, ytterligare gåvor. Och utrusta dem med någonting som inte har funnits förr. Utan han ber om att det som de redan har ska uppenbaras för dem. Han ber att draperiet som skymmer de rika gåvorna ska tas bort så att de ser dem. Han kallar det vishetens och uppenbarelsens ande. Så att de får en rätt kunskap om honom. Han vill visa på det som redan finns. Och som har funnits i Guds hjärta redan innan världens grund blev lagd. För att de ska inse det måste Gud ta ifrån dem deras blindhet. Han måste skala bort ifrån dem deras ego. Deras stolthet över sig själva. Deras egen kraft. Och den kraften som han vill ge, det är inte lite det. Arvet är rikt på härlighet, hans makt i oss som tror är oerhört stor. Och han har en väldig kraft. Men den kraften kan han inte ge oss öppet. Den skulle blända oss. Inte heller Mose fick se den när han hade bett för sitt folk efter att de tillbad guldkalven. Och sen kom fram inför Gud som förlät dem. Och med en önskan om att få se Guds härlighet. Då sa Gud till honom, du får se mig på ryggen. Men min härlighet kan ingen se och leva. Därför gömmer Gud sin härlighet bakom kors och svaghet. Vi ska gå in lite på begreppet korsets anstöt. Vi snuddade vid termerna vishet och kunskap. Det var någonting som var typiskt för grekerna. Därför är det intressant att Paulus i första Korintierbrevet, alltså brevet till grekerna i Korint, just betonar visheten. Vi ska läsa några verser från första Korintierbrevet 1 för att se hur han gör det. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, Jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Senare, lite senare i början av det andra kapitlet, skriver Paulus att han då han var hos dem inte ville veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. På Paulus tid var korset skammens symbol. En romersk medborgare kunde inte bli korsfäst. Därför blev Paulus, som var romersk medborgare, halshuggen. Han fick inte utsättas för detta, därför att korsfästelsen var till för de lägsta människogrupperna, för slavarna, för upprorsmännen. Korsfästelsen var romarnas metod att till det yttersta förnedra och plåga de människor man ville skämma ut. Den romerske senatorn Cicero, som levde 160-43 f.Kr., har efterlämnat ett berömt uttalande. Jag hittade på nätet en engelsk version som jag försöker översätta kärnan av så här. Låt själva ordet kors vara fjärran, inte bara från romerska medborgares kroppar, utan också från deras tankar, deras ögon och deras öron. Blev någon en familj korsfäst, räknades den personen inte längre till familjen. Han var utstött. För att riktigt betona skammen i korsfästelsen hängdes man naken på korset. En sådan anstöt var korset. Till en sån skam utlämnade Gud sin son. Vi ska titta på en bild här, om vi får fram den. Ja, engelska Wikipedia berättar under rubriken Alexamenos Graffito att man vid en utgrävning nära Palatinus i Rom för cirka 150 år sedan hittade en inskription på väggen i ett skolhus. Vi ser själva bilden, den här inskriften till vänster, och sen finns det då en ren ritning på höger sida. Det hänger en mänsklig gestalt på ett kors, men det är ett åsnehuvud. Och där till vänster nedanför står en man, sannolikt en soldat, och visar en åtbörd som att han tillber den här gestalten på korset. Och så finns det en inskrift nedanför som då översatt betyder Alexamenos tillber sin Gud. Inskriptionen har man inte kunnat datera exakt, men det är troligt att den är från andra eller tredje århundradet efter Kristus. Och den visar oerhört dramatiskt hur man mobbade de kristna. En sådan dårskap gör Gud till centrum för sitt budskap. En sådan skamlig symbol som var så föraktat upphöjs till den högsta ära. Den som bär ett kors som ett smycke kring halsen kan tänka på att detta kors på den här tiden var den största skam. På det här korset övervinner Jesus synden, döden och djävulen. Korset är ett uttryck för Guds seger, men för människor ser det ut som höjden av svaghet. Det som ser ut som en dårskap, det är Guds visdom. Gud gömmer sin vishet under ett hölje som ser ut som dårskap. Martin Luther har formulerat en paradox kring det här och säger att Gud uppenbarar sig i sin motsats. Hemligheten bakom det här är att Gud inte låter se sig. Tron griper om det osynliga och gör det verkligt. Tron ser. Trons ögon ser det som inte är synligt för det fysiska ögat. Tron ser visheten i det som ser ut som dårskap. Det som för världen ser ut som svaghet är för tron en kraft. Men härlighetsteologin vill se kraften. Den tror sig se Gud i det som är stort och härligt här i världen. Då vi hör om stora väckelser runt om i världen där tiotusentals människor samlats och upplever enastående helbrägda görelser, då tänker vi lätt, det här är verkligen Guds kraft. Men Gud visar sig inte i sin härlighet här på jorden. Det gjorde han inte heller för Mose, när han bad om att få se Guds härlighet. Han fick se honom på ryggen. Det är så Gud vill uppenbara sig också för oss. Han låter oss inte se sin härlighet, för att ingen kan se Guds härlighet och leva. Han vill att vi ska se hans välsignelser i det som för världen är dårskap. Så paradoxal är Gud. Då han vill uppenbara sin vishet gör han det i dårskapen. När han vill visa oss sin kraft gör han det genom att göra oss svaga. Det finns ett viktigt ställe i sändebrevet till församlingsängeln i Philadelphia, i uppenbarelsebokens tredje kapitel. Vers 8 lyder så här. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Lägg märke till att det är tre saker som Jesus understryker, som han berömmer, som någonting positivt. Det första är, din kraft är ringa. Det andra är, du har hållit fast vid mitt ord. Och det tredje, du har inte förnekat mitt namn. Det finns det översättningar som inte gör rättvisa av det här. Kyrkobibeln 1917 har satt in ett par extra ord här. Där hette det, väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord. Då verkar det som av det här, som om det är en negativ sak att din kraft är ringa, visserligen, vi kanske nu måste förbise det där att du har en dålig kraft, men du har ju ändå tagit vara på mitt ord. I själva verket är det precis tvärtom. Gud berömmer församlingen för att dess kraft är ringa. Den har alltså ingen egen kraft att räkna med, utan den behöver den kraft som fullkomnas i svaghet. Här ser vi skillnaden också mellan den världsliga och den andliga makten, för att anknyta till bibelhelgens övergripande tema. I världsliga sammanhang är det viktigt med kraft. Så sa ju också Jesus att denna tidens stora män, de vill komma upp, de vill ha styrka och kraft och låta andra böja sig under dem. Men han sa att det inte ska vara så hos oss i kyrkan som det är i världen. I världen vill ledarna visa sin makt, men här bland oss ska det vara så att den som vill vara störst ska vara de andras tjänare. Och så visar han det genom att tvätta lärjungarnas fötter. Han tog slavuppgiften på sig. Snart är det kommunalval i vårt land. Då vill varje uppställd kandidat ha så många röster som möjligt för att ha bästa möjliga chans vid val av nämnder och till presidier. Men när det gäller den andliga makten är det istället så att det är bättre att vara utan egen kraft. Ju svagare vi är, desto mer behöver vi den kraft som Gud vill förse oss med. Ju mindre vi själva har, desto större är Guds nåd. Då vi blir mindre blir han större. Det farliga är om vi själva blir större, då blir han mindre. Därför har Gud mer att ta. Det hör till Guds hushållning i nåderiket att han måste klä av oss det som vi stoltserar med. Han har mer att ta, för vi har alldeles för mycket av egen beröm, klokhet och makt själva. Det blir aldrig så väl med oss att inte Gud skulle ha mer att ta för att bevara oss hos sig. Då Petrus kallas av Jesus och blir han, hans ledande lärjunge, växer han i sina egna ögon. Han växer för mycket. Han måste fullständigt kläs av all sin egen kraft för att få den rätta inriktningen i sitt liv. Gud måste ta självtilliten från honom på ett brutalt sätt. Petrus förnekade sin mästare. Han tvingades se hur han korsfästes och dog, utan att han hade hunnit göra upp med honom om sin synd. Det måtte ha varit en fruktansvärt bitter stund. Bittra dagar, många timmar, fram till det att Jesus sände bud. Säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Då vi tänker på det förstår vi hur bråttom Petrus hade att komma fram till graven. Men så här är det också med många av Jesu vänner. Vi förstår inte alltid hur Gud har råd att ta bort hälsa och krafter från sina tjänare. Eller ta bort dem helt och hållet. Istället för att bruka dem för fullt. Vi förstår inte heller varför Gud lät Josef slösa bort sina bästa år i fängelse. Eller varför Mose måste vakta får i 40 år innan han fick sitt uppdrag. Men vi vet att Gud har mycket att ta av oss för att vi ska inse att han fullkomnar kraften i svagheten. Därför ber vi i sången: Vik ej ur mitt hjärta, hälsosamma smärta, andens fattigdom. Säg mig mina brister, att jag aldrig mister nådens rikedom. Kära Herre, ta ifrån mig det som hindrar mig att se din nåds rikedom. Och låt mig få glädjas över din välsignelse, som du så rikt har gett oss i vår frälsare, Jesus Kristus. Amen.